الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jag kom fram till kapitel 158 i denna välsignade bok Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och där säger författaren: Babun la tukrimu sadiquka bima yashuqu alayh. Kapitel: att inte ära sin gäst med vad som kommer att börda honom. Kapitlet: att inte börda sin vän med vad som kommer att börda honom. Kommer att få honom att känna sig som en börda. Och författaren nämner i detta kapitel en athar från Muhammad ibn Sirin, där han sa att det brukade sägas: la tukrim sadiqaka bima yashuqu alayh. Det brukade sägas att ära inte din vän med vad som kommer att börda honom, kommer att tynga honom eller kännas jobbigt för honom. Författaren kommer nu att tala lite grann om att besöka muslimer och hur man ska bete sig när man besöker muslimer och dygden av att besöka sina bröder. Och han börjar med denna athar från Muhammad ibn Sirin, som var från Tabi'in, där han säger att det brukade sägas. Det brukade sägas. Yani, vem är det som brukar säga? Yani, salaf och sahaba brukade anse detta. Vad är det de brukade anse för någonting? Att man inte ska ära sin vän. Man ska inte vara så generös mot sin vän eller gäst så att vännen eller gästen känner sig som en börda. Vad menas med detta? Ibland kanske du går hem till en person, en broder, och hälsar på. Och du vill bara träffa honom. Men, mashallah, han har köpt fika för flera hundra kronor. Han har köpt mat för flera hundra kronor. Han stod och lagade mat i 5-6 timmar. Och serverade värsta bordet och allting. Och du, när du kommer dit, du tänker så här: astaghfirullah. Yani, har han gjort allt det här för mig? Du, alltså, jag känner mig som en börda. Att jag har varit, yani, satt honom i en jobbig situation. Ja. Så var inte så generös mot din vän att du får din vän att känna att han är som en börda för dig. Och det är generellt med allting. Din kompis kommer och säger: kan jag förlåna 100 kronor? Och du ger honom extra mycket och för mycket, och han vet att kallas dina pengar kommer inte räcka. Han känner sig som en börda. Att jag har satt honom i en trängd sits. Och så ska du inte göra. Det finns också här en hadith som nämndes i förklaringen på den här hadithen. Och den hadith som berättas från Salman radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beordrade oss att inte överdriva när det kommer till att ta hand om gästen. Att inte överdriva med att servera något som vi inte har, utan vi serverar det som vi har. Och Sheikh Albani nämnde den hadith i Sahiha. Yani, iyakum wa takalluf. Profeten al-Islam förbjöd oss från ett takalluf, att överdriva. Att besöka sin broder, att en syster besöker sin syster, ska vara någonting enkelt. Man kommer inte dit för matens skull. Man kommer dit för att träffa sin bror eller syster. Så iyakum wa takalluf. Yani, jag varnar er, jag förbjuder er från att överdriva. Att varenda bjudning måste bestå av överdrivet mycket mat och överdrivet mycket fika och frukt och saker och ting som Allah alam, man kommer inte ens äta upp hälften av det. Sen hamnar det i kylskåpet, sen i papperskorgen och alla måste. Det är takalluf, det är överdrift. Och iyakum wa takalluf. Profeten alaihi wasallam förbjöd oss från detta. Utan han sa i denna hadith: servera det ni har. Ni kollar i kylen. Okej, din gäst kommer, det är lunch, khalas, jag har pasta hemma. Lite spaghetti och köttfärssås och bismillah, alhamdulillah. Efter maten en kopp te och några kakor. Wallah, han kommer bli glad, eller hur? Än att han kommer till dig, lunch, Och du bara, voilà, jag har stått och lagat mat till dig sen klockan 8 på morgonen. Vi köpte ett lamm, vi köpte mat för så mycket, vi köpte en tårta. Han kommer tänka, astaghfirullah. Jag kommer aldrig besöka honom igen. Eller hur? Så att, gör inte så här. Servera det du har. Och det de också nämner i förklaringen på den här hadithen, det är att profeten alaihissalam har ju sagt, man sana alaikum ma'rufan fakafi'u, man ahsana alaikum fakafi'u, eller kama qal. Det finns många hadither att den som har gjort någonting gott mot er ska ni gengälda. Ja, ni ger tillbaka. Han bjuder dig, khalas, jag bjuder tillbaka. Taib, jag kommer hem till min bror, mashallah, och det där kungabordet står där med mat som han har lagat i flera timmar och som kostar flera hundra kronor. Khalas, kafi'u. Gengälda. Khalas, då måste jag göra samma sak. Då har han satt mig i en jobbig sits. Han bjuder mig på mat för 500-600 kronor. Ska han komma hem till mig sen jag ska bjuda honom på pannkakor? Nej, det går inte. Utan då måste jag vara rättvis. Så att det blir en ond cirkel av en slöseri och överdrift. Det ska vara måttligt. Ja, ni är en umma och wasat. Vi överdriver inte. Författaren säger sen Bab Ziyara, kapitlet om att besöka, kapitel 159. Och han nämner där hadith Abi Huraira att profeten alaihi salatu wassalam sa: إذا عاد رجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att om en broder besöker sin broder, om en man besöker sin broder, och han använder här ordet ada och zara. Vi kommer tillbaka till det sen, två ord. Då så säger Allah subhanahu wa ta'ala tibta wa taba. Tibta kommer från ordet tayyib. Och de lärde sig här att det här är som dua. Yani, du kommer att vara tayyib. Du kommer att få det goda. Wa taba mamshak. Och du har gått en god väg. Och du har förberett en plats i paradiset. Mashallah. Och Sheikh Albani nämner att den här hadith är hasan. Finns också i Tirmidhi. Här så nämner profeten alaihissalam belöningen av att besöka en muslim. Belöningen av att besöka en muslim. Och han använder här två synonymer. Och det är ordet ziyara wa ada. Och de lärde sig att det vanligaste är att ordet ada, ya'udu eller iyada, handlar om att besöka de sjuka. Iyada till marid. Att besöka de sjuka. Men ordet ada kan också betyda att besöka generellt. Och det kommer från ordet att göra någonting flera gånger. Det är samma ord som id, någonting som kommer tillbaka. Och då kan det vara att ada är en person som ofta besöker sin broder. Yani med jämna mellanrum. Taib. Så det kan betyda det, att man besöker sin broder med jämna mellanrum. Och det kan också betyda att man besöker en sjuk. Och ordet ziyara, att besöka. Så belöningen för den som då besöker sin broder eller besöker en sjuk person är att Allah subhanahu wa ta'ala då säger tibta. Yani, du kommer att få det goda i detta liv och i nästa liv. Och vi talade ju om förut ett kapitel i denna bok som handlade om tibun nefs. Hur man finner, yani, lycka och sinnesro. Och vi nämnde vissa asbab till detta. Det här är också en orsak till att få lycka och sinnesro i detta liv. Och det är att man besöker sina bröder. Subhanallah. Yani, du går till din broder för att göra honom lycklig. För att du tycker om honom för Allahs skull. Allah kommer att belöna dig med att ge dig lycka. Som han har. وَطَابَ مَمْشَكْ. Och du har gått en god väg. Och här säger de lärda som till exempel At-Tibi. Yani, du har gått en väg som då leder till nästa liv. En väg som är fri från dålig karaktär. Utan en väg som är fylld med god karaktär. Yani, du har gått den bästa vägen. Vägen och tillvägagångssättet och karaktären av att besöka dina bröder. Och sen bäst av allt så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och Du har förberett din plats i paradiset. Igen, du har vunnit en plats i Jenna. Varför? Fick han en plats i Jenna? För att han besöker sin broder Fisabilillah. Kolla vilken, vi skulle säga liten gärning, och kolla vilken stor belöning. Eller hur? Som han hade. Och det är en stor gärning. Vi ska inte se den som liten. Och belöningen, mashallah, är enorm. Författaren nämner sen i kapitel 160 Bab man zara qawman fata'ima indahum. Kapitlet, den som besöker sin broder och äter mat hemma hos dem. Och han nämner där hadith Anas ibn Sirin från Anas ibn Malikin att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hälsade på en familj från Ansar i Medina. Och de bjöd honom på mat och han åt. Och när han skulle gå så bad de honom att göra salah på en plats i deras hus. Och de tvättade en matta, eller de sköljde av en matta de hade, som profeten alaihi salam sen bar på, eller han bad på den, och han gjorde dua för denna familj. Och denna hadith är sahih, det finns också i Sahih al-Bukhari. Här så nämner al-Muallif, författaren, att man kan besöka folk och man kan också äta mat hemma hos dem. Det är inte ett måste, man kan besöka folk utan att äta, men från yani, etik och moral och generositet är att man bjuder sin gäst på någonting. Så här berättar de att profeten Al-Islam besökte en familj från Al-Ansar. Vad finner vi också att det är från profeten Mohammeds moral och etik och akhlaq Al-Islam att besöka muslimer. Om han hade tid att besöka muslimerna och han var den han var och hade de uppgifter han hade, ska vi då inte ha tid att besöka våra bröder? Jag säger detta, varför? För att vi, wallahi, vi faller kort i att besöka varandra. Vi gör det. Vi faller kort i att öppna dörren till varandra. Och vi kommer med ursäkter. Jag är trött, jag jobbar, för bla bla bla. Subhanallah. Vad hade profeten alltså för ursäkt? Han var profet, han var ledare, han var qadi, han var familjefar till ibland upp till yani, 9 kvinnor samtidigt och så vidare. Imam i moskén och allting, lärare. Subhanallah. Men han hade tid att besöka muslimer. Så vi har också tid att besöka våra bröder. Och vi har också tid att öppna dörren för våra bröder. Så han besökte denna familj från en ansar. Och de bjöd honom på mat och han åt. Och när han skulle gå så bad de honom att göra salah på en plats i deras hus. För de visste att profeten Muhammed a.s. han var mubarak. Han var välsignad. Jahamikallah. Yani, de ville ha baraka i sitt hus. Att profeten Al-Islam skulle göra salat och det skulle bli baraka på den här platsen. Och de hämtade också en matta. Och det nämns i vissa riwayat, yani narreringar, att den här mattan var av palmblad. Och den hade legat på marken och i solen länge och hade blivit lite mörk. Så därför så sköljde de av den så att profeten Al-Islam skulle få en ren matta att be på. Det här bevisar också att det är tillåtet att be på en matta. Det är tillåtet att be på en matta. Men här gäller det också att inte heller gå till överdrift. Till exempel om du har en matta i moskén. Att du lägger en till matta på den blir som en innovation. Varför gör du så för? Och vissa tror att om du ber måste du ha en bönematta. Och de har med sig bönematta och tror att man kan inte be på någonting annat än en bönematta. Det är en bidda, det är en innovation. Profeten Al-Islam, han bad på sand. Han bad på den platsen som fanns. Till och med han bad den här, när det var lera, allt möjligt. Han bad på marken. Men här de gav honom en matta, han bad på den. Ja, det finns en anledning att marken är varm till exempel, eller som i Sverige, du ska be på vintern utomhus och att göra sujud i snön och isen kan vara ganska jobbigt. Här så lägger jag en matta, det är okej. Okay. Eller det behöver inte vara matta, det kan vara kartong, pappkartong eller någonting. Taib. Behöver inte vara en bönematta. Och sen också tänk på att den här bönemattan, de lärda säger att man ska också undvika att det ska vara mönster och bilder på den som distraherar. Och Sheikh bin Baz har också en fetva på att det får inte finnas en bild på Kaaba på bönematta. Du får inte be på en sån bönematta, för då kommer du sitta på bilden av Kaaba och det är kränkande. Och vi gör inte sånt. Så det bästa om du har en bönematta att den är enfärgad. Om du nu ska ha en bönematta. För att marken är hård eller det finns någon anledning till exempel. Så att du har en enfärgad bönematta. Nam. Tayyib. Och sen när profeten Alayhisselam då gjorde salat på den här mattan, så gjorde han också dua för familjen. Och här finner vi också att det är sunna att göra dua för de som bjudit dig. Inte bara att du kommer hem till någon, mashallah, de bjuder dig, de bjuder på mat. Och du går därifrån, bara säger salam alaikum, du har inte ens sagt jazakallahu khairan, ingenting. Det är ganska taskigt, eller hur? Utan man gör dua. Och det finns några dua som har nämnts i sunna. Och dessa dua är generella. Till exempel så kan man säga aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa tanazzalat 'alaykum al-mala'ika aw sallat 'alaykum al-mala'ika. Dua att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att de som fastar ska bryta fastan i personens hus och att de fromma eller abrar ska äta personens mat och att änglarna ska sändas ner eller komma ner över dessa personer. Eller att änglarna ska be över dem. Som det har nämnts i en annan riwaya. Och den här hadith finns i Abi Dawud. Och den här hadithen är också generell. När man hör aftara indakum och sa'imun, så kanske man tänker att den är relaterad till Ramadan. Nej, den är generellt. Att folk kommer hem till dig och bryter fastan är någonting nobelt. För vad händer då? Vad händer om du bryter en persons fasta och bjuder på mat? Vad får du för någonting? Du får samma belöning som han när han fastar. Så det är en han gör dua för dig att du ska få goda gärningar. Och att goda människor, fromma människor ska äta din mat. Och att änglarna ska komma ner över dig och göra salat. Yani de ska be för dig. En annan dua är också Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Och Allah välsigna dem i det som du har gett dem. Och förlåt dem och visa dem din nåd. Och en annan dua är också Allahumma at'imhum. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Och Allah mata den som matat mig och ge dryck till den som gett mig dryck. Alla dessa dua är autentiska. Och kan man inte dessa dua så alhamdulillah. Jazakallahu khairan kan man säga. Eller hur? Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Eller hur? Må Allah belöna dig, må Allah ge dig jenna. Du kan säga vilken dag som helst. Men att man visar sin tacksamhet till personen. Ja. Författaren nämner sen en athar från Abi Khalda att Abdul Karim Abu Umayya kom till Abi al-Aliya. Och den här mannen, Abdul Karim, hade på sig kläder av suf. Han hade på sig kläder av suf. Vad heter suf på svenska? Bomull eller ull är det väl? Ja, ylle. Hade på sig ylles kläder. Och då så sa Abu al-Aliya, som var från tabi'in till honom, innama hadhihi thiyabur ruhban. Det här är munkarnas kläder. In kana al-muslimuna idha tazawaru tajammalu. När muslimerna innan oss brukade besöka varandra, så satte de på sig sina finaste kläder. Eller de gjorde sig fina. De klädde upp sig. Och Sheikh Albani nämner att den här är sahih. Så vad säger denna imam från tabi'in Abu al-Aliya? Han säger att till den här mannen som kom och hade på sig ylles kläder, att det här är munkarnas kläder. Yani kristna munkar har på sig sånt här. När muslimerna brukade besöka varandra, så brukade de klä upp sig. Och när en man från tabi'in säger att när muslimerna brukade besöka varandra, vem refererar han till först och främst? Sahaba. Sahaba och de stora lärda från tabi'in. Att det var från deras adab att när man besöker någon så klär man upp sig. Man klär sig fint. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala, han är jamil. Han är vacker och tycker om det som är vackert. Och när profeten Ali Islam en gång såg en man som hade på sig en kläder som inte var riktigt fina, Så undrade profeten al-islam om den här mannen var fattig. Om han inte hade någonting. Och då så sa de att han har. Allah har gett honom gåvor. Och då så sa han, låt oss då se Allahs ni'ma på honom. Alltså, du har pengar, varför skulle du ha trasiga och smutsiga byxor eller kläder för? Alltså, tvätta dina kläder, ha rena fina kläder. Utan att överdriva. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, Yabna Adam, khudu zinatakum, inda kulli masjid. Son till Adam, människor, klä er med era fina kläder vid varje bön. Yani, vid vissa tillfällen så klär man sig bättre. Så besöker man någon, eller som Sheikh Abdurazak också nämner, om du får besök, yani, klä dig lite finare. Ha inte på dig din trasiga thob som du hade på dig när du lagade mat och den är full med fläckar och luktar och rök och jag vet inte vad. Utan, sätt på dig någonting finare. Så att du bemöter dina gäster på ett fint sätt. Och samma sak om du går till moskén. Yani, gå inte till moskén med yani, samma kläder som du kanske sover med och liknande saker. Jag minns att våran Sheikh Abdul Mohsin Hafidhullah brukar ofta poängtera detta. Att det inte är passande att gå till moskén med det som kallas för thobe nom. Yani sleepy thobe, den här kortarmade. Utan man sätter på sig en fin thobe när man går till moskén. Och även om du inte går till moskén, du kanske inte finns moské där du bor, du ber hemma, be med en fin thob. Du står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ska du inte ha dina finaste kläder? Nå. Fäida? Jag sa ju det. Nej, jag nämnde det. Att vi ska ta våra fina kläder vid varje masjid. Och masjid betyder här en makan och sala. Vid varje bön. Ahsant. Författaren nämner sen en hadith från Abdullah Mawla Asma. Slav och tjänare till Asma. Att hon en dag tog fram en jubba. Jubba är ett klädesplagg. Och det kan vara som en form av mantel. Eller ibland så kan det likna som en marokkansk thob. Det här med luva. Hon tog fram en jubba och hon beskrev den här jubban med att den hade vissa mönster och att den också vid ärmarna där man stoppar in händerna eller där händerna kommer ut så var det silke eller siden på kanterna. Taib, på kanterna. Och så sa hon att det här är Rasulullahs jubba alihi salatu wassalam som han brukade ha på sig när delegationer kom och på fredagar. Taib. Och denna hadith är sahih. Finns också i Sahih Bukhari. Så här nämner Asma att profeten a.s. brukade ha på sig den här fina manteln när han fick gäster. Alltså delegationer kom från mäktiga människor, stamhövdingar, andra byar och ledare och så vidare. För att då visa bästa bilden och representera så sätter han på sig finaste kläderna han har. En speciell mantel för det här ändamålet. Och samma sak på fredagar. Och det här bevisar att det är sunna att klä upp sig när man får gäster. Eller när det finns en högtid. Det är jumma'a eller det är id och liknande saker. Eller kanske zawaj. Du ska gifta dig, mashallah. Du har också på dig en fin jubba. Som många idag, de har på sig en sån här sheikh-rock, guldkrage och så vidare. Det är kanske dagens jubba. Vad heter de? Mishla. Man har på sig någonting fint. Det är helt i enlighet med sunna. Kanske någon undrar, men det står ju här att han hade, det var silke och siden på den. Är det inte haram för män att ha siden? Nej. Det här var som utsmyckning. Och frågade en sheikh idag, Faida här, sheikh Abdallah Adani, han sa att varför för det ylle är väldigt grovt. Alltså det klias, eller hur? Han har haft så här ylle vantar. De är ganska grova, de klias. Så att vid öppningen så var kanterna täckta med siden för att det inte ska klias. Och han nämnde också den här hadithen i Abi Dawud att profeten alltså förbjöd för männen att ha siden eller silke förutom om det är måttet av fyra fingrar. Gärna om det är lite, om det är zina eller mönster eller någonting så är det tillåtet. Men annars så ska män inte ha siden och silke. För att profeten alaihissalam han tog upp guld och silke och han sa att dessa är haram för männen för min umma och de är halal för kvinnorna. Taib. Den sista hadith i detta kapitel, sen avbryter vi för salat. Det är en hadith som berättas från Abdullah bin Umar. Så han säger att Umar radiyallahu anhu fann en mantel av istabraq, av siden eller silke. Så han hämtade denna mantel och visade den för profeten alaihissalatu wassalam. Och han sa, ska vi inte köpa den här manteln till dig så att du kan ha på den? Du kan ha den på dig på fredagar och när delegationerna kommer på besök. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam att det är de som inte har någon andel av nästa liv som klär sig med dessa kläder. Ja, ni kuffar. De som inte har någon belöning i nästa liv, det är de som har på sig silke. Alltså männen. Och efter ett tag så hämtade man liknande mantlar till profeten a.s. Så han skickade en och gav den till Umar och en till Osama och en till Ali radiyallahu anhum ajma'in. Och då så säger Umar, ja Rasulallah, du gav mig den här manteln, alltså av siden, samtidigt som du sa det du sa. Genom att de som har dessa kläder är de som inte har någon del i nästa liv. Och då så säger profeten a.s. att du kan sälja den eller göra någonting som du, vad du vill med den. Och i vissa hadither, jag gav den inte till dig för att du ska använda den. Och Umar skickade den här manteln till sin broder i Mekka som var kafir. Taib. Och dessa, denna hadith är också sahih. Men här finner vi just den här faidan när det kommer till gäster. Att vad var Umars reaktion innan han visste att siden är haram för män och han såg det här fina klädesplagget? Så sa han, hans reaktion var, ja Rasulullah, låt oss köpa den här manteln till dig så att du kan klä dig med den när gäster, delegationer kommer och på fredagar. Och då säger ulema, yani det var ma'hud, det var välkänt hos sahaba att profeten al-islam brukade klä upp sig vid dessa tillfällen. Baserat på Umars uttalande. Så man förstår av detta att det är rekommenderat om man då ska möta en delegation eller man får gäster, att man har på sig finare kläder. Och samma sak på fredagar, vilket är veckans lilla id, att man klär upp sig. Tack, vi avrundar där och sen så ber vi Maghrib och vi fortsätter inshallah ta'ala om ungefär en kvart. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.